Månadens ansikte denna gång är inte ett, utan två. Det sedan många år gifta paret Karin Jönsson och Ulf Larsson är också sedan ännu längre tillbaka kollegor och har företaget Horisont ihop. De arbetar med digitala hjälpmedel och anpassningar för personer med syn och eller hörselnedsättning. Vi träffas i deras radhus på Väster i Lund och eftersom Ulf både är synskadad och har en hörselnedsättning är det gott om digitala anpassningar i hemmet.
Vid front då.
Och då är det så här att jag tar reda på en med dörren och ser man ordentligt så kan man se vem det är också. Jag vet inte, hör du mig nu där ute?
Nu hör jag dig.
Ja. Den kan också känna igen människor. Den kunde inte känna igen dig eftersom den inte vet att du fanns. Men för det hindret kunde man ju ha att går man in i appen så ser man okänt ansikte. Och så säger jag det här är Åsa. Så nästa gång du hade tryckt på den knappen där ute så hade den sagt Åsa är vid dörren.
Okej, då får jag komma tillbaka. Så...
Absolut.
Ja. Och det är ett smart hem som jag besöker med en hel del digitala hjälpmedel av olika slag. Diskret utplacerade i det för övrigt äldre rödteglade radhuset där Karin Jönssons farmor och farfar bott tidigare och hennes far och fastrar är uppvuxna. Men sedan många år tillbaka så bor Ulf och Karin här. Och när de träffades började det inte med kärlek utan då handlade det först om arbete.
Vi började jobba ihop redan 1987 på det som då hette Amo Hadar. Sen är det ju inte förrän långt senare som vi också blev ett par. Så att vi trodde nog att det skulle bli mer problem än vad jag tycker att det har blivit.
Var det svårare att börja leva ihop när man har arbetat ihop innan?
Jag kan inte så leva ihop, men att vara ledig ihop. Det tog lite tid innan vi hade vant oss vid hur vi bägge två trivs med att vara lediga tillsammans. Plus att så länge vi inte levde ihop så var det naturligt att den ena jobbade när den andra var ledig. Det var lite praktiskt svårt att få ihop det, att kunna ha semester tillsammans.
Det viktigaste är ju att man har en likartad inställning till både liv och till ledighet, som man säger så. Men farhågan var ju naturligtvis att alltså, man sitter bara ovänner över eller morgonkaffet eller på jobb. Om man drar det runt och drar det med sig och, så skulle det kunna ställa till mycket.
Så ni pratar inte alltid jobb?
Rätt ofta. Men det blev ju mycket med teknik, det blev mycket med utveckling, det blev mycket med pedagogik som vi jobbar fram tillsammans. Och då sitter vi inte på kontoret och tar möte kring det, utan när de dyker upp så tar man tag i det.
Hur skiljer man då privatliv och arbetsliv? Går det eller allting flyter ihop?
Allting flyter ihop därför att dels så sitter man ju själv i den här sitsen och ser lite dåligt och hör lite dåligt och... Det gör ju att så fort man läser någonting eller får kläm på någonting så diskuterar vi det och ser om det är någonting vi kan fixa till någonting av. Bara det att vara i branschen när man själv skaffar sig synskada och hörselskada, det har ju betytt väldigt mycket att kunna göra det mesta själv.
Så du blev synskadad och hörselskadad efter det du hade arbetat med hjälpmedel?
Alltså synskadan har jag egentligen haft med mig, men jag körde ju bil fram till 1980 och sen gick inte det längre. Så hörselskadan har kommit senare och det är ju en bullerskada tror jag i alla fall. För jag jobbade på Trelleborgs gummifabrik så körde truck och så är verkstaden och jobbade där. Så att jag tror det har kommit där. Synskadan är ju medfödd så att säga, men du hade inte näthinnan gått sönder utan det gjorde den alltså då runt 75-80 började gå sönder långsamt då.
Och du har en vit käpp med röda reflexer på?
Just det här röda gör ju att man även har en nedsatt hörsel.
Och hur delar ni upp arbetet mellan er? Finns det någon sån uppdelning eller gör ni det mesta både och liksom?
Alltså en person som kommer till oss ska ju bara behöva ha kontakt med en av oss som standard. Så i kontakten med personer så är det uppdelat. Så däremot så problemlösning och ja, sånt. Internt kan vi lösa båda två. Hjälpas åt med. Och sen kan man ju alltid hjälpas åt också med en del praktiska grejer.
Och hur är det att du då själv har en synskada och en hörselskada när du jobbar med hjälpmedel?
från början så kunde jag ju pilla i rätt mycket teknik och så där vidare. Det har jag fått lägga på hyllan idag. Men det som är finessen med det är att man har en viss uppfattning om hur det är. Men vi har jobbat mycket med folk som inte säger någonting. Och det kan jag ju aldrig efterlikna på något sätt. Men vi kan ju jobba på ett speciellt sätt så att när vi är färdiga med en dator till exempel som vi sen ska utbilda på för en som inte säger någonting, så gör vi alltså att då släcker vi bildskärmen. Sen ska vi kunna köra den datorn alltså på frihand så att säga. Och kan vi inte det så kan vi inte utbilda folk heller.
Så när en ny person kommer till er, hur går det till liksom från början?
Vi får ju uppdrag från olika ställen. Det vanligaste idag är ju att det är dövblindteamet i Skåne eller Arbetsförmedlingen som hör av sig till oss och säger att de har en ny person. Sen ska jag säga att det är inte jättemånga nya vi träffar på ett år. Utan det mesta handlar om att vi jobbar vidare med de människorna som vi redan jobbar med. Men när man då kommer så börjar man ju normalt när man sätter sig ner och pratar och försöker plocka ut vad vill den här personen, vad finns där för drömmar, för önskemål, för problem. Så att man löser verkliga problem och inte håller på att lösa de problemen jag hittar på kanske finns. Och så gäller det att hitta rätt prioritering från början på något sätt. För att det där med att inte se, det är ju så väldigt opraktiskt. Vi tar ju in så mycket överblick med synen som man får kompensera inte med hjälpmedel utan med kunskap. Så det är så mycket man måste lära sig. Och det går ju, men då måste det ju vara så att man satsar energi på det som är allra viktigast för den personen och som kan snabbt ge nytta tillbaka. För då blir inte den här upprepningen något problem, utan då är det sätt att läsa mejlen är någonting jag gör för jag vill läsa mejlen, inte för att jag ska träna på det. Men om jag är helt ointresserad av mejlen så är det klart att då blir det ju bara någon sån här träning som ska gås igenom var dag. Och då är det kanske bättre att träna på någonting annat. Eller ta till sig något annat som man har direkt nytta av.
När man följer människor så länge som ni då gör, hur blir kontakten med dem? Lär ni känna dem ordentligt?
Ja, det tycker jag. Och det, egentligen är det ju någon slags en utgångspunkt också. Om jag ska kunna lära en person att hantera till exempel sina e-post eller sina dokument eller vad det nu än är. Då sitter vi ju ofta hemma hos den här personen eller på den personens arbetsplats. Och vi jobbar med riktiga saker, det vill säga riktiga mejl och så vidare. Och då kommer jag ju väldigt nära och in på saker som är väldigt privata. Så skulle vi inte ha en relation utan jag var vem som helst som klampar in i den här personens hem. Så skulle det ju vara en oerhört negativ situation att sitta i. Så det bygger mycket på det här att man skapar en bra förutsättning för en utbildning eller en inlärning. Och en bra inlärningsmiljö är ju en miljö där personen känner sig trygg och inte är rädd för att göra bort sig.
Får man alltid den här kontakten?
Så har nog alltid varit, men det är ju därför att vi hade du jobbat i en grupp med 5 eller med 10 så kan du aldrig skapa den här kontakten direkt. Utan då blir det som en klassrumssituation. Man måste jobba på ett helt annat sätt pedagogiskt. Nu kan vi inrikta oss direkt på de detaljerna vi ska jobba med. Och göra dem så bra som möjligt. Om det blir kul och roligt, det vet jag inte. Men de flesta tycker det är kul att lära sig. Och det jag tycker är det viktigaste och roligaste egentligen med det här jobbet. Det är att se när en människa lär sig någonting. Då är det en riktig hit alltså.
Och Karin, när är du lycklig efter en arbetsdag? Vad har hänt då liksom?
Ja, men det är väl när man ser en person som har tagit tillbaka kontrollen över något som är viktigt för dem. Om det sen är kontrollen över sin egen ekonomi eller det är kontrollen över att kunna kommunicera. Men det är att när det funkar och när människor växer, det är roligt.
Det finns ingen direkt utbildning för att lära sig arbetet med anpassningar för datorer och smarta telefoner med mera. Karin Jönsson, hon är gymnasieingenjör i botten och har sedan lärt sig mer och mer genom ett långt arbetsliv. Medan Ulf Larsson har en bakgrund som lärare, förutom att han också arbetat länge i branschen. Och så kommer vi till den där frågan alla månadens ansikte får. Och som en del tycker är lite klurig att svara på. Hur ser du ut?
Ja, en 1,72 lång, lite kraftigt byggd, rätt så kort, lite lockigt hår när det är kort. Det rakar när det blir längre. Mörkbrunt kan man väl säga att det är. Blå ögon. Idag har jag en jeansskjorta, har jag gärna när jag jobbar, och en blå t-shirt och så jeans som byxor.
Jag fick lite syn tillbaka när jag blev starropererad, och då fick jag färgseende tillbaka. Och när jag kom hem och då slog på ljuset inne på toaletten med spegeln, så tittar man in i spegeln och så sa man, och vem är du? Jag har inte sett mig ordentligt alltså på så många år. Så att det är... Däremot så jag går ju oftast klädd i jeans, t-shirt och jacka i princip. Det är standard, och det ska vara lätt klädsel. Så kommer man ut på jobb någonstans så ska man kunna krypa ner under bordet och in bland sladdar som behövs fixas till och så där vidare. Och då går det inte att vara finklädd.
Och sen är du lite skäggig?
Ja, det går lite upp och ner, och just nu börjar det bli lite kallt, så fick det växa till lite, men det kommer att försvinna antagligen det med våren.
Och du har glasögon?
Ja, det har jag. Det är dels för att skydda ögonen så att säga, och dels för att inte få så mycket drag in i ögonen när det blåser ute så att säga. Jag tror att jag har blå ögon. Jag är blå ögon alltså. Jag är 1,81 enligt passet, om vi nu ska hålla oss där. Och så har jag skaffat mig några kilo för mycket.
Det är ju väldigt mycket kontakt med personer och kontakter som då blir ganska djupa. Vad krävs av en för att man ska klara av det här jobbet, tycker ni?
Ja, det krävs ju att man tycker om att arbeta med människor. Man är intresserad av att se världen från olika perspektiv och försöka sätta sig in i andra människors liv och sätt att se på saker. Man får vara väldigt flexibel. Det är ju alltid en utmaning. Jag ska inte säga att vi alltid lyckas, men det är det man försöker i alla fall. Det vi gör kan göra skillnad på ett positivt sätt. Det gör ju också att det kan göra skillnad på ett negativt sätt om det inte fungerar. Och det i sig är ju det som är det största problemet, kan jag tycka. Det negativa, då frågan är vara glad. Men när man är stressad, det är ju när det inte fungerar för de här människorna vi jobbar med.
Och hur håller man då distans till jobbet om det blir för mycket sånt här? Att nej, men nu funkar inte datorn, nu ja, har det här och det här hänt. Kan man göra det på ett bra sätt när man då har ett eget företag och båda jobbar i det och så?
Alltså det här med eget företag tror jag spelar mindre roll, för jag vet att det var precis samma problem när vi var anställda på Hadar. Däremot är ju sanningen att det går inte att hålla en riktig distans till det, utan det gnager. Däremot kan man ju lära sig att leva med det och att ha ett bra liv ändå. Men man får också inse att från det här positiva är att kunna göra ett jobb som gör skillnad, så kommer också en stress i att det kan också göra skillnad på andra hållet när jag inte räcker till.
Så vad gör ni när ni vill vara helt privata och inte ha någonting med jobbet att göra?
Då brukar vi åka ut till Österlen och koppla ner där.
Inte koppla upp utan koppla ner?
Ja, men vi är uppkopplade där också naturligtvis. Det är ju att man tar ett miljöombyte, och om jag rör mig där ute kan jag röra mig i en bilfri miljö helt och hållet. Ju. Här är ju en pers när man ska gå till jobb och så där vidare. Så att...
Det är också sånt som ligger i mig sen en barnsben, att när man kommer ut på Österlen så kopplar man ner. Det funkar rent fysiskt av sig själv, att kroppen går in i en annan mod och även huvudet.
Och sen kör du motorcykel också?
Ja, ja, jag. Inte nu på vintern, men när det är rätt väder så kör jag gärna motorcykel. Det är också något som man är extremt närvarande i nuet. Det går liksom inte att göra något annat än att fokusera på det man gör. Och då kan jag ju också konstatera att jag kan vara på dåligt humör när jag sätter mig på motorcykeln, och jag kan vara en helt annan person när jag kliver av en timme senare. Lite avkopplad och glad.
Och åker du med?
Jag har själv kört en gång i tiden, men jag sa då på den tiden att jag kommer aldrig att åka motorcykel i alla fall, för det är körningen som är det häftiga. Men man är inte sämre än man kan ändra sig faktiskt. Sen har vi ju då byggt in ett intercomsystem så att Karin kan berätta för mig vad det är vi passerar och vilket slott vad det är eller vilken by vad det är. Alltså så får jag en viss uppfattning i alla fall om var vi är och vart vi är på väg.
Det här radhuset som vi sitter i då, vi sitter i köket som har en väldigt varm, så här nästan lite ockra färg. Men det här huset, det har funnits länge i din släkt.
Ja, det var min farmor och farfar som var med när det byggdes 39-40. Och sen när farfar då som den sista av dem dog 2004 så köpte jag det.
Och hur är det att bo i ett hus som ens farmor och farfar har bott i?
Ja, för mig är det bara positivt. Det är mycket själ i det här huset som ger mig någon slags lugn och värme. Jag hann ju bli vuxen och har en vuxenrelation till både farmor och farfar. Så kan jag ju också inuti mitt huvud ha diskussioner med dem när jag vill göra förändringar här och så. Precis som jag får diskussioner med Ulf, och precis som Ulf så vet jag för det mesta vad de svarar. Men det spelar ingen roll också, för de har sålt huset till mig, så att det är kul för mig att veta vad de tycker, men jag behöver inte alltid lyda. Liksom. Det är inte så att jag har några problem med att göra förändringar av den anledningen.
Men den här kommunikationen då som du på något sätt har, vad kan det handla om?
Det sägs som när vi skulle dra in fiber här. Då vet jag liksom att jag kände rent fysiskt hur oerhört glad farmor var för det och hur onödigt farfar tyckte att det var. Ibland är de överens om att jag gör fel och ibland så är de överens om att jag gör rätt. Man får ha den diskussionen, men som sagt, det är inte så att jag känner att jag bor i ett museum. Och det hoppas jag att inte Ulf heller tycker, utan det är mer en positiv relation till de som har haft huset innan.
Och Ulf, känner du att du bor i ett museum?
Nej då, vi har ju anpassat det här så det passar mig till exempel. Va? Och det är ju det som har varit viktigast, att vi har ett levande boende som vi kan förändra i efterhand. Annars skulle det inte funka, alltså med synhörseldelarna som inte funkar.
Skulle du kunna visa mig runt lite och berätta om de här anpassningarna som ni har då?
För min del är det så att behöver jättemycket ljus för att kunna använda den synen jag har. Och då så har vi kopplat in matematik, så när man kommer in i ett rum så tänds där ett ljus som inte är bländande, och beroende på vilken tid på dygnet det är så hur mycket ljus som flödar fram. Så att det fort rör dig så tänds det när det är mörkt.
Okej, Google. Börja städa.
Okej,
start
electrically out.
Här kommer en liten vit dammsugarrobot ut då.
Den är röststyrd och den sköter sig själv. Alltså, så den kan ju städa hela huset här. Den går från rum till rum. Den bygger egna rum så att säga. Men som är verkliga för dammsugaren. Så den vet var den har varit och vet var den ska.
Finns det något hjälpmedel som du saknar? Som du skulle vilja kunna säga, varsågod, här har du.
Framförallt så saknar man ju mycket enkla lösningar. Som är stabila. Det är frustrerande, oavsett om vi pratar smarta mobiler eller datorer, så kommer det hela tiden nya funktioner och nya möjligheter. Men det gör ju också att det kräver omlärning. Jag skulle vilja ha ett system som är taktilt, som går att känna på, som går att vara trygg och som funkar likadant var dag.
Och finns det något hjälpmedel som är undervärderat, alltså något som bara är så bra men det vet inte så många om?
Det som häftigaste hjälpmedel jag varit med om de senaste åren, det är ju de här assistenterna. I Sverige blev det ju Google-assistenten. Alltså en röststyrd assistent som har den stora poängen att du kan inte göra fel. För många med grav synnedsättning så har ju inte internet och all information där varit tillgängligt. Därför att internet har ju varit så komplicerat eftersom varje sida är annorlunda ut och man måste lära sig varje sida. Nu kan man sitta i köket precis som vi som har sett har gjort i ett antal år nu, och kommer man att börja diskutera någonting, när sjönk regalskeppet Vasa, så diskuterar man inte längre utan man slår upp det. Jag har aldrig varit med om ett hjälpmedel som jag sett ut till folk som de efter en vecka inte är stressade över utan säger att den här får du aldrig ta tillbaka. Det finns ju ingen som förskriver Google-assistenter, men jag har ju möjlighet att hjälpa folk att komma igång, eftersom jag vet hur man gör. Det är ju det som behövs. Man behöver bara hjälp att komma igång och veta att det finns. Och sen är det ett självgående liten puck som bara kan tillföra det som vi andra har haft med oss ett tag nu.
Man bara säger hej Google, och då pinglar den till. Och sen så antingen ställer jag en fråga eller vilken musik jag vill höra. Så att det är en fantastisk grej.
Okej, Google. God morgon.
Hej Sam Karin. Klockan är 11:16. Just nu är det 4 grader och soligt i Lund. Ha en trevlig dag.
Och vad säger folk när ni då kommer med en sån här lösning om de inte har vetat om att det finns?
Jag har en kompis i Trelleborg som har blivit av med synen. Och sen tog vi ner den här och satte igång den. Jag har aldrig sett en lyckligare människa att kunna styra hela hemmet själv. Om du till exempel får för dig att du vill spela lapplisa, var ska du hitta lapplisa någonstans? Säger man till Google, okej Google, spela lapplisa.
Ja visst, här är lapplisa på YouTube Music.
Vid 12 års ålder en liten flicka med korg på armen.
Okej Google, stopp.
Där gick gränsen.
Reporter var Åsa Kjellman Erisi.